Så, välkomna till ännu ett avsnitt av Bokbusarnas podcast. Efterlängtat avsnitt, det var länge sedan sist, tror jag.
Väldigt länge sedan, va?
Mm. Hur mår alla?
Jo tack, fint. Det är bara bra.
Ja. Men det är kul att vara här för första gången, ja, Bokbusa.
En ny förmåga idag.
Ja, Niklas heter jag, ny här i gruppen.
Välkommen hit.
Tack. Välkommen.
Tack.
Och idag så har vi läst en bok som heter Läxbok av Sara Kadefors.
Just det. Baksidan här då, så står det, dels så står det att den nominerat Augustpriset i kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok 2013. Det här är en av årets hittills bästa ungdomsböcker, så det är såklart femma för den här. Magnus uttryck på kommunen, så har jag sagt. Läxor sista året i gymnasiet och är så less. Less på alla prestationskrav och hetsen om entreprenörstänk som ställs på henne och andra unga idag. I protest skapar hon alter egot Maja som via sin blogg revolterar mot allt vad framgångssagor heter. Men vad händer när bloggen plötsligt visar sig vara just en riktig framgång? Så lyder baksidestexten.
Just det.
Och det är förvånansvärt spännande, tycker jag, när man kommer in i det här.
Ja.
Så är det. Mm.
Den, alltså jag gillar den här boken, måste jag säga. Det är inte alltid man gör det när det är ungdomsböcker, har vi märkt lite tidigare. Men jag tyckte att den var bra.
Var det?
Den var bra.
Ja.
Mm. Spännande också, alltså vi är ju lite gamla liksom. Och jag kan känna att jag inte är så här helt inne i bloggvärlden. Liksom. Kanske inte riktigt har förstått att så här, det kan finnas en ganska stor genomslagskraft hos bloggar. Och det tycker jag ändå att den porträtterar på ett ganska bra sätt. Så.
Det är också där hur det bara kan gå uppåt och så här rasa neråt. Liksom.
Mm.
Och hur fort det kan gå.
Ja, alltså, det är verkligen positivt överraskad, ska jag säga.
Mm.
Sen som vanligt så gick jag in också. Jag läste boken igår. Så jag hade inte liksom... Jag hade inte hunnit suga så mycket på karamellen, utan det var mer så här, nu kör vi liksom. Så jag visste inte vad den handlade om, jag visste vad den hette bara. Så mina förväntningar var obefintliga egentligen. Så positivt överraskad så, tyckte jag.
Jag har också läst den just de här dagarna, men jag läste Sara Kadefors förut. Det fungerar bra, jag tycker att hon skriver på ett intressant sätt.
Vad har hon skrivit mer egentligen?
Fågelbovägen har jag läst, och någonting mer som jag inte vet vad det heter.
Men det känns som, kommer du ihåg när vi läste i, men gud, Johanna.
Johanna, ja.
Ja.
Tydell?
Nej, men gud, vad heter hon? Hon som är läsambassadör. Ja. Nu är jag helt glömbart.
Lindbäck,
som är gymnasielärare. Och sen så, om man så här, tänker realistiskt beskrivning av hur det är att vara ungdom och gå på gymnasiet, så tycker jag så att folk lyckas fånga det är bättre, mer realistiskt om hur ungdomar tänker kring sin skola. För Maja, heter hon Maja?
Maja är ju blogg
i alter eget.
Ja, Lex heter hon såklart.
Ja.
För Lex, hon, jag kan ju känna igen mig i hennes funderingar. Sen så pratade vi inte om entreprenörskap när jag gick på gymnasiet, så det är ju någonting nytt. Men vi pratar ju om andra saker. Jag tycker att det är en ganska så här, realistisk beskrivning av kraven som ställs på en när man går på gymnasiet. Sen hade inte jag en gaypoolare som sminkade sig heller för den delen. Men jag kan alltså känna igen det där jobbiga med alla måsten och prestationen. Och vad det ska bli av en sen. Och vad kompisar jag hade tänkt om. Även om ingen bloggade.
Ja, och sen känns det någon som vuxna som skriver om ungdomar. Det blir så tillrättalagt. Hon är, alltså dels är hon jävligt smart. Liksom. Det är kul hur hon tänker.
Mm.
Och sen så får man liksom. Hon kan liksom lite krossa vuxenvärlden också.
Mm.
Visa sin bild. Jag gillade också att den var inte så förutsägbar. Jag var flera gånger så osäker på vad som faktiskt kommer att hända.
Mm. Det är ju roligt att boken också är en kommentar till hur vuxna skriver om ungdomar.
Ja,
med den här författaren som då är hemskt dålig på att porträttera ungdomar. I alla fall en liten läxuppfattning.
Ja. Man skulle vilja läsa något som han har skrivit.
Och bara själva, det är bara jätteroligt att den heter Bruno, tycker jag. För det är på något sätt en kille i Manchester Bixby som har tappat bort sig själv. Han var säkert lovad någon gång.
Ja.
Men han tappade bort sig själv bakom någonting.
Ja. Han är en ganska spännande karaktär, Bruno. Alltså.
Ja, visst är han.
Alltså han, man ska ju lite ogilla honom, känns det som. Man ska ju tycka synd om honom, liksom. Och det gör man ju. Samtidigt så är han, han är ju en ganska viktig del i hennes process liksom. Alltså hade inte Bruno kommit in i Lex liv, då hade ju ingenting hänt förmodligen.
Ja, visst.
Det är han som sätter igång hela grejen med att han skapar den här bloggen, vilket är, han är ju en katalysator så. Så han är ju viktig, men ja, han är ju också en tönt liksom.
En viktig tönt.
Ja.
Ja, för någonstans också så handlar det om att hon ska alltså, omvärdera sin relation till sin mamma och kanske uppskatta sin mamma mer än hon gjort innan. Det är ju också liksom så här lite svartsjuka, så att de någonstans konkurrerar om mammas uppmärksamhet, i alla fall från Lex sida.
Ja,
ja, för Lex har väl varit den där lyckokällan i mammans liv, kan man tänka, ja, innan. Och sen helt plötsligt så blir mamma lycklig av att gå på Zumba, och inte nog med det, hon dansar med en kille som heter Bruno på Zumba. Och sen flyttar han hem till dem.
Ja.
Och städar inte ens toaletten efter han har varit där. Det är ju skitjobbigt för Lex.
Jag undrar hur många gånger det skrivs, ja, där med hans bajsländer.
Ja, det där tycker jag det är svårt att hantera.
Och då, han bara, han blir ju fruktansvärd i mina ögon. Han är ju hemsk som inte ens betalar ingenting, bajsar utan att ta bort sitt skit. Nej, usch.
Ja.
Lite svårt.
Det blir ju också en, med pappan, hur? Och hon har ju sin pappa i fängelse.
Ja,
och det är också pappan uppmuntrar ju henne att göra det här mot Bruno. Ska ju sätta dit honom på något,
ja,
sätt.
Så att pappan är intressant också.
Det är relation till både mamma och pappa som förändras ju med Bruno.
Mm.
Och jag, alltså någon, jag gillar ändå lite Bruno. Tycker han är så här en drömmare. Det funkar inte riktigt så bra för honom. Men han försöker, han vill. Han tror jag inte vill henne illa. Där måste tänka kanske mest på sig själv. Men försöker ändå sätta sig in i ungdomars liv.
Ja, alltså han har ju ett gott uppsåt kanske, men han är otroligt självupptagen också.
Ja, det är ju Andersen hon också tycker jag.
Ja, tillhör ungdomar.
Precis, fast hon är liksom 17, så hon, det är lite mer okej tycker jag, i hennes fall. Men också Bruno och pappan, de har ju ganska många likheter på så sätt. Alltså,
ja.
Och det finns ju tre manliga karaktärer i boken egentligen som har någon plats, och de två är ju väldigt... De är väldigt lika och ganska dåliga exempel på kanske hur man bör vara som pappa eller låtsas pappa.
Ja, även den här magistern.
Ja, just det.
Vad man kallar honom, Rut.
Rutskjortan.
Rut i skjorta på sig, precis. Han är också någon slags lite tuffare variant av Bruno.
Mm.
Så jag är lite mesig som bara försöker säga så här ska du leva ditt liv.
Mm. Ja.
Hon blir väldigt glad över honom på slutet, när hon ska sluta skolan.
Just det.
Då uppskattar hon honom, men innan dess så är det inte tydligt.
Men jag blir glad över att hon faktiskt liksom, tog tag i relationen med pappan. För det blev jag lite förvånad över, att hon helt plötsligt bara någonstans revolterar mot honom och säger, men hur har du behandlat mig?
Mm. Ja, verkligen. Och det i sin tur gjorde också att mamman tog tag i sin relation med Bruno. Liksom.
Mm.
Som var likadan egentligen. Känns det så. En grej som jag tänkte på också, som jag trodde skulle vara en grej i boken. Men som inte... Ja, det var ingen grej. Men det var alltså de kanske första 20 sidorna, så visste inte jag om det var en kille eller en tjej som var huvudpersonen.
Just det.
För att namnet Lex, det säger inte mig någonting, och jag visste ingenting om boken. Så för mig var det så här, ja, jag vet inte liksom. Och det, fast sen fick man ju ganska snabbt veta att det var en flicka eller en tjej. Så då ändrar man ju genast lite uppfattning om hur hon är. Liksom.
Ja, men det pratas en del om icke-könspersoner också. Ja. Med hennes vän.
Ja, visst.
Som inte vill definiera vem han blir kär i eller så.
Ja.
Fast han bara blir kär i män, som det verkar.
Ja,
så vill han ändå inte definiera sig som homosexuell.
Mm.
Så det finns ju som ett tema där i början.
Och det gör ju också att den känns ganska så här fräsch, tycker jag. Alltså, det är ju verkligen i ropet nu att sudda ut könsgränserna. Liksom.
Mm. Och också att deras vänskap är väldigt fin. Alltså.
Ja.
Och den klarar ju jättemycket svek, för de sviker varandra båda två.
Ja.
Jonathan och Lex. Men att de hittar tillbaka till varandra ändå.
Ja, och är så tokärliga någonstans.
Mm.
Ja, de hatar tillsammans.
Ja,
men de är ju utstötta båda två på något sätt.
Ja, men är de utstötta eller har de själv valt det? För det kan jag tycka är svårt. Alltså när börjar och när slutar? hur kommer det sig, för att hon väljer att gå till den här skolan och det är en skola som inte är så pluggig. Mm. Men det är ändå så bra att plugga där på något sätt. Och de här två bloggerskorna, de pluggar ju, de som hon irriterar sig
de
på.
De duktiga tjejerna.
De duktiga tjejerna. Hon vill inte identifiera sig med dem. Hon
är det två tjejer? Jag tänkte att den ena var kille där.
Ja, jag har sett att
det är två tjejer. Jag har också tänkt att det är tjejer.
Ja, ja, ja. Spännande.
Det kanske, ja, jag vet inte. Jag har sett två tjejer.
Ja, samma här. Jag har inte ens reflekterat över det.
Men hon har så mycket... Hon har så mycket utanförskap, men frågan är om hon har valt det själv för att hon inte känner att hon passar in. För hon har ju ändå så behov av andra vänner, för när hon och Jonathan osams, då hänger ju med bandkillarna.
Just det.
Mm. Så någonstans har hon ju ett behov av det. Och om man, är det bara svartsjuka hon känner när hon irriterar sig på de här tjejerna som går på coola fester och DJ:er vad de gör liksom? Bloggar
ja, hon
det.
Följer ju Mirandas blogg. Ja. Du brukar läsa den hela tiden.
Så det är lite sådär, ja. Där utanförskapet.
Jag tänkte att hon någonstans har valt det själv, för att det är skönast att dissa innan man själv är dissad. Liksom.
Ja, men precis. Något sånt kan det nog vara. För jag upplever inte henne som en dissad person där, för att hon är ju ganska... Men hon får ju dem att göra saker sen på slutet. Hon, och även om det inte är hon i egenskap av Lex, utan i egenskap av Maja, så förändrar ju hon dem också.
Ja.
Även om de inte förstår att det är Lex som gör det till en början.
Ja, visst känns det också som att de här två personerna någonstans försöker ta lite kontakt vid flera tillfällen även innan. Så de har liksom ändå pratat lite, men hon vill hela tiden visa att nej, jag är inte kompis med dem, så hon springer före liksom.
Mm. Alltså de är absolut inte de här klassiska populära tjejerna liksom, på så sätt att de känns ändå ganska reko liksom. Sen är de kanske lite ja, ytliga och så på så sätt, men de är inte de här klassiska. Alltså dissar allt och alla liksom. Utan det känns ju som att just det lilla man får se i skolan, så känns det ju ganska, det känns som en skön klass liksom. Det är inte så här dålig stämning i den.
Ja, men klassen är väl mest en fond för det som utspelar sig. Vi får inte veta så mycket om
nej.
Dem egentligen.
Nej, visst. Så är det ju. Så är det absolut.
Ja, vad handlar boken om så här tematiskt då? Vad är det som händer här? Hon har med sin pappa så där. Mm. Men gör upp med sin pappa på något sätt. Gör hon upp med sin mamma också? Hon säger det.
Ja, men de omformulerar sin relation, tänker jag.
Ja. De hittar ju någon sorts systerskap nästan, känns det som. Att de båda har liksom levt, mamman i flera relationer med män som inte kan stå på egna ben. Och Lex har haft en pappa som inte kan stå på egna ben. Och de, i slutet där så hittar de ju varandra i det, känns det som.
Ja, och Lex kan ju inte heller stå på egna ben. Hon är ju ungdom givetvis, men hon tar ju ändå inte det ansvaret som man tänker att en gymnasietjej gör.
Nej.
Hon ligger där hemma och bara mamma tjatar på henne och skiter i det.
Mm.
Och någonstans så slutar det ändå med att hon, nej men hon vill inte flytta till, hon vill inte tillbaka till mamman, utan hon stannar kvar och har en egen lägenhet och börjar någonstans skapa sitt liv.
Mm. Ja, visst.
Där kommer lite in på din tanke.
Ja, just det. Jag pratade ju om katarsis, alltså att hon genomgår ju en, vad ska man säga, en renande process egentligen. Alltså det, hon har ju, hon sitter ju i skiten liksom, väldigt handfast i och med att den här fake-bloggen, det kommer fram att det är hon, alla börjar hata henne och sådär, och hon är nere på botten. Men sen börjar hon ju då skriva en blogg som sig själv, hon berättar om varför hon har gjort den här bloggen innan, samtidigt så försonas hon ju typ med sin pappa, hon försonas med sin mamma och med sin bästa kompis som är osans med.
Ja,
så det är verkligen en jättetydlig sån vändpunkt också, att allting är skit, det börjar rulla på igen och sen så slutar den ju faktiskt jättelyckligt. Så det är ju
men också känns det också som att hon liksom accepterar vem hon är, att hon någonstans kommer fram till att Maja är ju, det är ju jag själv. Jag tycker ju det här som Maja tycker. Mm. Okej, okay, sminket och allt det här, det är inte jag. Men jag kan åsikterna stå för ändå, åsikterna.
Ja, visst.
Och då så lyfter hon sig själv.
Ja.
Ja, någonstans så blev åsikterna det centrala i bloggen. Alltså det började som någonting helt annat. Mm. Men sen lyfter hon det mer och mer. Det är också en del av konflikten med hennes kompis. Mm. Hon vill lyfta att det finns någon sorts feministisk agenda som hon vill driva.
Mm.
Men hennes kompis är inte så intresserad av det, utan han vill ha berömmelsen.
Och... för han står ju för det här flärdfulla och vackra livet, men hon står för det här reflekterande. Så de är ju två ytterligheter kan man säga. Ja. Två, ja, vad säger man?
Ytterligheter.
Mm.
Det är de med.
Och ändå så är de så goda vänner, och det är också jätteroligt.
Ja. Men är det...
Men och där hon har haft en frånvarande pappa så har ju han haft en frånvarande mamma också.
Mm.
Och en pappa som är ganska frånvarande. Men även hans pappa genomgår ju en förändring.
Mm.
Alltså, så det, och blir kanske mer än pappan han borde vara i slutet av boken.
Ja. Alla genomgår en katarsis.
Ja, det.
Men hon förändras ju verkligen. För hon har ju det här där hon tar avstånd från alla. Hon har liksom en kompis som tar hon avstånd från alla. Men hon tar också avstånd från sexualitet i boken.
Ja.
Och säger att hon inte ens har känt samma känslor. Ja. Men det förändras också.
Ja.
Och det är ju Maja som får henne att upptäcka det. När hon är Maja.
Ja,
det
är
när hon vågar kanske sådär ge sig hän eller vad man ska kalla det för. Och sen så när hon inte är Maja längre så kan hon fortfarande känna det där.
Mm.
Det är också någonstans Jonathan som liksom
nu pushar han, på.
Ja, verkligen.
Mm.
Jag har provat så här. Jag tycker att du det skulle passa dig.
Ja.
Du verkar vara en sån som. Ja.
Vilken kompis han är.
Ja.
Men jag tycker att du hade en intressant tanke också, Niklas, om feminismen i boken.
Ja, just det.
Vi hade lite, när vi hade lite försnack.
Vi hade försnack. Jo, men i en del böcker så kanske huvudpersonen har feministiska idéer eller någonting. Så blir läsaren lite slagen i huvudet med det. Så här borde man tänka. Men här är det ju hennes alter ego från början som uttrycker de här åsikterna. Och man luras liksom in och sympatiserar med det här.
Och är det inte det också, det hon själv gör det lite också. För att det är någonstans i boken så säger hon ju att så här, nu blir det här lite feministiskt. Och jag är absolut inte feminist.
Nej,
och jag gillar inte feminist.
Ja, skyr dem. De är asjobbiga.
Ja.
Typ säger hon.
Men så inser hon ju ändå såhär, jo men det är hon ju.
Hon övertygar sig själv på vägen och så i den processen så övertygar man läsaren på något sätt. Jag tror att det är något som Kadefors är ute efter när hon skriver.
Ja.
Hon har en dold agenda som 1700-talets författare.
Ja.
Det är tydligt från första början vad hon tycker om relationen Bruno och mamman. Vem det är som utnyttjar vem där. Liksom.
Mm, ja, jo just det. Det är det ju.
Hon fantiserar ju mycket om dem hon träffar.
Mm.
Och när Bruno kom, då gör hon så här, han är på det här viset. Och sen är Bruno typ exakt på det viset.
Mm.
Och det händer flera gånger. Hon fantiserar och så är det så.
Mm. I alla fall så från hennes, det är ju hon som berättar. Alltså,
ja,
vi ser hennes perspektiv. Så att,
ja.
Givetvis är det ju också de sidorna vi ser av Bruno. Sen kan man ju fundera på om det är så eller om det är hennes tankar. Liksom. Men absolut. Jag hade en tanke, men jag kommer inte exakt ihåg vad jag ville, säga. Nej, jag vet inte. Det försvann. Men feminismen känns ju som det är ju absolut ett tema i boken. Och även så är det ju ganska kritisk mot ytan som finns kanske i bloggvärlden och liksom mot konsumtion och egentligen. Men den är ganska vänster egentligen. Så klassisk vänsterfeminism.
Ja, det passar väl ihop med Sara Kadefors också, om jag minns rätt.
Ja, jag har ingen koll på henne. Alltså. Jag känner igen namnet bara, men jag kan inte säga att jag vet vem det är exakt. Så. Men hon är feminist i alla fall.
Ja, det kan vi ta. Skriva under på. Vilket är bra, såklart. För också hur hon faktiskt målar ut männen som finns i boken så tyder ju det på att hon har någonting att berätta för kvinnorna är ju starkare i den här boken.
Jonathan tycker jag är ju en ganska stark manlig karaktär, men han är ju också han är ju inte heteronormativ så att säga, vilket är intressant också.
För om man tänker på mamman Lex mamma sa hon, det vet vi ingenting om, men man kan ju anta att förhållandet med Lex pappa inte var helt fantastiskt. Så, och sen så går hon från det och sen vet jag inte om hon har massor med relationer med andra män. Det kommer inte jag ihåg.
Ja, det kommer nog inte fram så mycket tror jag.
Men sen så träffar hon Bruno och då får hon återigen ta hand om honom och han bor hos dem gratis. Han, i början är det mysigt, de dricker vin och dansar och lagar middagar tillsammans. Även om de inte är så goda som de brukade vara.
Ja, just det.
Och sen så får hon ta hand om en deppig, misslyckad författare som har skapat kris. Så.
Ja.
Och det gör ju hon på ett bra sätt, men också väldigt så här naivt, och jag kan bli lite irriterad på mamman som väljer i Lex värld, väljer hon bort Lex för att vara med Bruno. Och hon vill liksom inte se eller höra det Lex har att säga egentligen. Hon är så uppe i sin egen lycka. Vilket man såklart kan förstå om man har levt ett bedrövligt liv med tokiga karar. Men ändå att det är det här föräldraskapet. Och det är så ofta man läser det i ungdomsböcker. Just att ungdomsperspektivet eller berättarperspektivet. Här är det ju liksom med berättaren som känner sig sviken faktiskt av sin mamma.
Det känns som mamman har väl egentligen aldrig riktigt tagit ansvar. När hon sen någonstans blir förvånad över Lex version av sin uppväxt. Oj, då hade du blivit så här tufft. Mm. Var det så jobbigt för dig med pappan och så vidare. Hon har inte valt att blunda för det.
Ja, samtidigt så har ju hon har ju fullt upp med sitt förmodligen. Liksom. Hon har ju haft det tufft också, även mamman. Men det säger inte att man inte har ett ansvar som förälder givetvis. Men...
Innebär det här att det är jättesvårt att lyckas som förälder?
Jag tror det.
Alltså det måste vara jättesvårt. Det svåraste jobbet man har liksom. Livsprojektet. Ja. Och innebär det att det är lättare att lyckas som pappa? Eller också lika svårt?
Nej, det är väl inte...
Så länge man inte är kriminell.
Det är väl svårt för både pappa och mamma, kan jag tänka mig.
Man kommer alltid ha en issue med sina föräldrar hur de än har gjort.
Ja. Är det så?
Jag blev lite förvånad vid ett tillfälle. För att, man förstod ju först som att hon hittade på allt i den här berättelsen om sin pappa. Som hon då berättade för Bruno. Men för hon verkade alltid så glad att träffa honom. Hon såg med glädje fram emot att få träffa henne och honom när hon var liten. Och sådär. Men sen kommer det några bitar vartefter. Liksom, det här hände på riktigt. Det här hände på riktigt. Så man förstår mer och mer att det verkligen... Det fanns ju någonting där.
Ja.
Hon blev lämnad ensam i 2 dagar. Och så vidare. Så det har ju faktiskt hänt saker som är allvarliga. Och det kryper fram. Det tycker jag var snyggt gjort också.
Ja, så hon är en duktig berättare. Alltså, Fadersfors. Och precis så ser man på deras första möten i boken. Alltså för när hon besöker pappan där på fängelset. Då känns det som att de har en så här klockren, så här fin relation. Liksom. Ja. Han verkar ju så här supermysig. Liksom. Men ja, verkligen bra.
Det där finns så spännande berättat. När det exploderar där någonstans. Hon bara ser ifrån.
Ja.
Och sen... Går därifrån och känner sig, oj vad mycket bättre jag mår nu när jag någonstans får säga det jag kanske har känt det.
Men jag tror, alltså jag är ju skilsmässobarn själv och jag har vuxit upp på 70-80-talet. Då bodde man ju varannan helg hos sin pappa och det var ju mamma som gällde liksom. Mm. Så var det ju. Och jag har ju alltid haft mer konflikter med min mamma. Fast jag gärna vill att, eller fast jag har varit jättebesviken på min pappa så har det varit svårt. För han var ju inte så närvarande precis som i Lex liv så har inte pappan... Och det krävs, och sen är jag också tjej som Lex är, och det är lättare att bli arg på sin mamma än på sin pappa. Jag vet inte hur du tycker, om det är lättare att bli arg på mamma.
Ja, liksom. Skojar du.
Och jag vet inte, det har alltid varit svårare att säga ifrån till pappa. Mm. Och mamma, mycket enklare, ställer mycket högre krav på min mamma än på min pappa.
Mm. När hon säger ifrån till sin pappa, är det på något sätt avgörande? Det hela hennes katarsis.
Ja, det är vändpunkten skulle jag säga. Alltså, och det händer väl samtidigt som Jonathan och hon verkligen hamnade i clinch va, lite. Eller?
Minns inte det.
För det är väl så att, och efter det då börjar hon ju tänka om lite kring bloggen va, och den enda riktning bit. Och det,
ja, för där står hon ju verkligen upp för sig själv. Okej, det här tycker jag. Innan har hon liksom bara sagt en massa åsikter i en blogg som hon någonstans inte riktigt säger bara till någon annan.
Ja.
Det är Maja som tycker så. Ja.
Det är jävligt intressant egentligen, alltså hur hon har verkligen allt det här inom sig. Det är hon själv.
Mm.
Men hon är så pass svag ändå. Så att hon kan inte liksom, hon behöver ha det alter egot verkligen för att sätta igång hela den här processen.
Yeah.
Det är faktiskt, det är snyggt. Det är riktigt snyggt tycker jag. Nu när man tänker på det också.
Ja. Det har antagligen mått väldigt dåligt.
Ja. Verkligen.
Nej, så alltså... egentligen så om man ska liksom summera Bruno nu efter allting vi har sagt så kan man ju faktiskt sätta etiketten hjälte på Bruno. Utan Bruno och hans bajsränder i toaletten så hade Lex inte gått igenom den här förvandlingen.
Mm.
Hon... Inte tagit sig loss.
Inte tagit sig loss. Hon hade fortfarande varit arg på mamma och pappa.
Ja, nej visst. Han är
jätteviktig. Och vad som händer med Bruno, det är spännande också. Det vet vi inte riktigt. Men han kanske blir en bästsäljande författare.
Eller någon annan kvinna tror jag att han kan leva.
Och det kan man också undra. De här andra historierna han har skrivit om ungdomar. Har han liksom Han har varit som en solovårare fast han har inte snott pengar utan han har snott deras berättelser. Han kanske har flyttat in hos massor med ensamstående mammor och snott deras döttrars eller söners berättelser. Det vet man ju inte. Han kanske är en sagotjuv.
Liksom. Hur många undrade om det skulle bli en pedofilhistoria när det började?
Ja, precis i början.
Ja. Absolut.
Erkänn att han har skägg också.
Alltså,
ganska ovårdat skägg har Bruno.
Ja, men liksom det här intresset han visar för henne som liksom är lite för mycket.
Ja, det finns ju helt klart något man reagerar på där.
Och hennes pappa också. Liksom, trufft när de pratar med honom. Ja. Men sen är det ju aldrig någonting sånt. Och det är ganska skönt tycker jag.
Ja,
en sambok. Orkar man inte riktigt.
Ja. Ska vi summera lite vad vi tycker och tänker?
Betygsätta lite. Ja. Men jag tyckte om den här boken. Jag kommer ihåg någonstans i läsningen så blev jag så väldigt glad för det var så en rolig detalj. Sånt gillar jag när det var berättat om Jonathan när hon kom hem till honom och han öppnade i sin pyjamas som hans pappa hade köpt någon gång när han var på sin enda solresa till Marokko som nu mer var för liten. Och jag gillar såna där detaljer för de behöver inte berätta att de har dåligt med pengar, bor dåligt, utan bara det där gör ju att man förstår hur det ligger till. Och sånt gillar jag när det inte blir så Jonas Gardell tydligt som det kan vara i hans böcker ibland.
Jobbar vi med 6-gradig skala eller vad?
Det är 6-gradig skala som gäller. Det här kanske är en av de bättre ungdomsböckerna jag har läst. Jag har ju läst ett par. Det är ingen 6, men det är nog en 5. Fast ändå så är det en 6. Men jag gillar just att hon, lite det som Niklas berättade, sa. Att hon har en agenda som blir berättad via ett alter ego för att inte kasta i ansiktet på sina läsare. 5.
Ja, jag tyckte också väldigt mycket om den här. Jag tror att jag kommer tänka på Lex ganska ofta. Att hon liksom kommer finnas med mig. Kanske även när jag träffar ungdomar kunna liksom fundera kring hur Lex skulle vara i relation till dem. Det är inte en 6, jag håller med om det. Får också sätta en 5 på denna.
Jag är inom genren ungdomsbok, alltså på något sätt. Vad nu det för genre. Men så var det också utmärkt, tycker jag. Jag tyckte om att läsa det här. Lex är intressant. Huvudsak är faktiskt intressant. Jag läser mycket ungdomslitteratur där jag inte bryr mig alls om vad som pågår med huvudpersonen egentligen. Jag kan följa historien och så. Men inom där är jag väl också på 5. Jag känner mig trygg med det.
Ja. Jag gillar den också. Jag märkte det ungefär halvvägs in. Alltså, första hälften, då tyckte jag, då flöt det bara på lite för att jag ville läsa ut den. Men sen tyckte jag att den var bra. Och jag tycker att diskussionen idag har också lyft en hel del.
Verkligen.
I den. Det enda som jag egentligen kände lite så här, är den trovärdig liksom, tänkte jag lite när jag läste den. Det kan kännas lite fantastisk kanske, och det är väl okej. Men därav så sätter jag också faktiskt 5 av 6. Men bra betyg, riktigt bra bok.
Jag rekommenderar den starkt.
Ja. Yes. Då tackar vi för den här gången.
Tack så mycket.
Hej.